Hej, Kariboni. Välkomna till ytterligare ett avsnitt av min podd Mitt Afrika. I det här avsnittet så ska vi prata om det val som inte blev så spännande som jag hade trott, det var i Namibia. Vi ska prata om situationen i Zimbabwe och ett litet hugskott från min sida. Vi ska ta upp ett intressant brett politiskt initiativ som har lanserats i Kenya. Och lite kortnotiser, bland annat om enpartilokalvalet i Tanzania. Lite om fotboll, Rwanda, PSG och Arsenal. Och om klimatförändringarna, hur det slår här i regionerna. Och till slut en liten varning. Välkomna! Låt oss börja med det valet som inte blev så spännande, det i Namibia. Jag hade ju förutsatt och utlovat att äta upp två av mina hattar om inte regeringspartiet SWAPO och president Jacob skulle vinna överlägset. SWAPO har ju, och faktum var att jag fick börja nafsa lite på en av mina hattar av ren nervositet. SWAPO har ju alltid överlägset vunnit alla val i Namibia och blivit allt mer självsäkra och arroganta. Ja, vi kallar det för ett enpartisyndrom som har utvecklats. Och resultatet av det här valet måste ha kommit som en chock för gamla SWAPO-etablissemanget. Samtidigt så kan ju detta komma att bli det viktigaste och mest positiva valet sedan självständigheten. President Geingob vann till slut med drygt 56%. Hög siffra, men det var 31% lägre än förra presidentvalet. Uppkomlingen, den oberoende Panduleni Itula, som är 62 år och tandläkare och jurist också, han kom som en komet under valkampanjen. Han är fortfarande SWAPO-medlem och han fick hela 29%. Hans huvudbudskap var att Geingob och SWAPO inte längre brydde sig om namibierna. Och särskilt tycktes han ha blivit populär bland ungdomar och i Windhoek och i städerna. Jag ska också säga att man har överklagat valet. SWAPO gick alltså kraftigt tillbaka i parlamentet, kunde bibehålla sin majoritet men fick inte den 2/3 majoritet som man var van vid att ha och som kräver för att kunna göra förändringar i författningen. Att valet klart utvisade ett ökat missnöje med Geingob och SWAPO påvisades också av det låga valdeltagandet. Bara 60% mot genomsnittet för tidigare val, 76%. Jag utgick ju från att det skulle vara vanans makt som skulle fortsätta råda bland namibierna, men så var inte fallet och tur är väl det att den har släppts. Men samtidigt finns ju ett antal problem i landet. Namibias ekonomi har försämrats. Under 3 år har det varit recession. Och man beräknar att 2019 det blir en minskad tillväxt på 1,7%. Arbetslösheten ökar ytterligare och ojämlikheten förblir bland de värsta i världen. Och sen har ju torkan drabbat landet också. Men kanske trots allt och förhoppningsvis tror jag det är korruptionen som gjort att många namibier fått nog. Och mitt i valkampanjen avslöjades en större korruptionsaffär med 2 ministrar. Men sen länge har ju också uppgifter spritts och diskuterats om hur SWAPO-etablissemanget och deras familjer har skott sig. Så nu äntligen ska det bli spännande att fortsätta följa Namibias politik och se om Itula kan tillvarata sin popularitet och om gamla åldersstegna SWAPO kan genomgå den nödvändiga förnyelse- och föryngringsprocessen. Det land och den befolkning jag tycker oförskyllt hamnat mest illa är Zimbabwe. Det är ett vackert land med många trevliga, begåvade, vänliga och ambitiösa människor. Och utbildning har länge varit bland de bästa i regionen, så landet borde blomstra. Men på grund av en mans verk är det inte så, utan fattigdom och vanmakt råder. Jag hade förmånen och glädjen att bo några månader i Zimbabwe för 1 år sedan. Och min starka intryck är att trots allt alla negativa rapporter och pessimistisk statistik att Zimbabwe är tålmodigt, och kanske allt för tålmodigt, sträva vidare. Fortfarande möts man av ett glatt och varmt leende, en klapp på axeln och höga skratt eller ett vinkande. I grund och botten är, enligt mig, landets problem mestadels ekonomiskt. Och i grund och botten igen, inte så krångligt, Zimbabwe saknar utländsk valuta, punto. Få vågar satsa på och i landet, och därför är det så viktigt att landet klarar av och fullfölja IMFs program. Om så kanske investerarna långsamt kan återkomma. För landet har ju kvar sina råvaror, sina mineraler, sina människor utbildade och börja jorden. Det var ju ett kornbord för inte så länge sedan. Och de makroekonomiska siffrorna talar sig klara och råa språk. BNP beräknas i år gå ner med 18%. Produktion av mineraler, guld, diamant och kol med 27%. Stapelfödan majs har halverats. Arbetslösheten är skyhög. Inflationen åtminstone är över 200% på årsbasis. Elen avstängs större del av dygnet. Köerna till bensinautomaterna kilometerlånga. När det överhuvudtaget finns bensin. Läkarna strejkar sedan över 2 månader. Och den nya valutan minskar snabbt i värde. Etc, etc. Lägg där till torkan i år. FN konstaterar att hälften av landets befolkning har inte tillräckligt med livsmedel. Regeringen har ju försökt att locka tillbaka vissa av de vita farmarna. Man har anslagit 380 miljoner dollar i ett kompensationsprogram. Och över 50 miljoner har betalts. Politiskt präglas landet av fortsatt konfrontation. Oppositionen, Movement for Democratic Change, MDC, protesterar mot regeringens vad de kallar för repressiva metoder, korruptionen, MR-övergreppen och avsaknad av försök att skapa ett bättre liv för landets invånare. Man noterar nu de senaste dagarna att man har trappat upp lite grann konfrontationspolitiken, för man kan skönja en ökad splittring inom ZANU-PF mellan militären och de civila. Men om något land skulle behöva en gemensam kraftsamling och en genuin koalition, så vore det faktiskt Zimbabwe. Och fler talar om det. EU pratar om det i sin dialog med Zimbabwe. Sydafrika och SADC har pratat om det också. Låt mig skissa på en idé här. Sydafrikas förre president Motlanthe, han var faktiskt president mellan Zuma och Mbeki 2008-2009. Om han kunde ställa upp och få till stånd samtal mellan regeringen och oppositionen, uppbackad av FN och EU och USA. Vad som talar emot det dock är ju att Motlanthe tidigare ledde en kommitté om skjutningarna och våld efter Zimbabwes val 2018. Och att hans rekommendationer i stort sett negligerades av regeringen. Och dels ett hugskott då skulle jag kunna vara att fråga om inte John Eliasson kunde samarbeta med Motlanthe. Han har en klockarkärlek för Zimbabwe. Och tjänstgjorde ju delvis i Salisbury, som Harare hette då, 1980, när Sverige skulle sätta upp sin besiktning om det var översta valet var där. Kanske ingen dum idé. Låt mig komma med ett julklappstips. En spännande bok så här till julhelgen. Den heter 2 Weeks in November av Douglas Rodgers. Och den beskriver en mycket rafflande historien om hur Mugabe till slut kunde avsättas. Kenya är ju ett av de nationerna som har drabbats av vad som förenklat kallas för etniskt våld eller stammotsättningar. Inte minst i samband med val har makthungriga politiker underblåst och exploaterat splittringar mellan befolkningsgrupperna. Ofta har bland annat olika mark- och egendomsrättigheter och jobbmöjligheter utnyttjats för att uppvigla missnöjda, ofta ungdomar, att skapa oro mellan till exempel Luos, Kalenjins, Luyas, Kikuyus etc. Och inte sällan har de värsta slagsmålskämparna också fått betalt för de här våldsövergreppen. Mest tydligt var detta i samband med valen 2007, då runt 1200 föll offer för stridigheter i samband med våld. Men även senare val, och senast nu 2017, kantades av våld, oegentligheter och övergrepp. Man säger att en viktig faktor bakom detta anses vara det parlamentariska systemet, och det kännetecknas av en the winner takes all. Medvetenheten om detta finns ju bland landets politiker och var ju Något som FNs förre generalsekreterare Kofi Annan tryckte på under sina medlingsförsök i Kenya efter valen 2007-2008. Dagens två huvudkombatanter på den politiska scenen, nuvarande president Uhuru Kenyatta och oppositionsledare Raila Odinga, överraskade många då de i mars 2018 nådde en överenskommelse om att försöka överkomma dessa problem genom ett initiativ som man har kallat för Building Bridges initiativ. Dessa bägges rivalitet har de ärvt från sina föräldrar, fäder snarare, som bägge var ledande motståndsmän mot britterna och bildade Kenya African National Union, KANU, som regerade landet 40 år. Jomo Kenyatta var president för landet och partiet och Oginga Odinga hans vicepresident. Odinga bröt sig senare ut ur KANU, fängslades och blev den ständiga oppositionsledaren. Ett epitet som också hans son har nu tagit över. Det här initiativet bestod av en kommission på 14 personer som åkte runt landet och för att få synpunkter från befolkningen försöka uppfylla sitt mandat som var att ge förslag till att skapa en enad nation för alla kenianer idag och kommande generationer. Kommissionen har nyligen presenterat ett stort antal förslag, upp till noll lågt. Vissa har bedömt det som en win-win-situation. I stora drag utgör förslaget en hybridblandning av ett mer traditionellt presidentskap med inslag av parlamentarism. Och en premiärminister ska utses av presidenten efter förslag från ledande partiet i parlamentet. Och i regeringen ska också till exempel icke-parlamentsledamöter kunna ingå. Förslaget ska nu behandlas i parlamentet. Kanske kan förslaget bidra till att minska spänningarna, i alla fall om det leder till att Kenyatta och Odinga kan hålla fred. Och så slår mig och oroar mig dock att det är samma gamla gubbar som nu styr Kenyas politik som när jag arbetade i Kenya i slutet av 90-talet. Förutom Kenyatta och Odinga är de fortfarande Musyoka, Mudavadi, Ruto, Vetangula etc. De politiker som nämns. En föryngring krävs. Och vad hände med det här landet där vi på min tid talade om The Young Turks? Och så över till några kortnotiser. Lokalvalet i Tanzania rapporterade jag om i förra avsnittet. Regeringspartiet vann till slut med över 99%. Låt oss säga på gamla Sovjettiden. Förklaringen är givetvis att oppositionen bojkottade valen. Detta efter vad de säger att 3000 eller 96% av deras kandidater inte fick delta. Som referens kan sägas att CCM, Chama Mapinduzi, vann motsvarande val för 5 år sedan med 75%. President Magafulo har sagt att nästa års val, då ska det inte finnas en opposition. Oroande uttalande av en politiker som borde veta hur viktigt det är med en opposition i ett land. Låt oss gå över till lite sportnyheter. Ni har nog noterat att Rwanda sponsrar Arsenal sedan ett drygt år. Det uppges vara ett treårskontrakt som kostar 350 miljoner kronor. Och jag hoppas att Fredrik Ljungberg kan dra nytta av det. Och nu har man precis i dagarna inlett ett motsvarande samarbete med den franska klubben Paris Saint-Germain. Så ett stort grattis till kenianen Eliud Kipchoge som blivit utnämnd till världens bästa manliga friidrottare för andra året i rad. Han bröt ju tidigare i år drömgränsen att springa under 2 timmar på en maraton. Amerikanskan Dalia Mohammed vann priset som bästa kvinna. Klimatförändringarna gör sig på ett grymt sätt påminda här i östra och södra Afrika. Jag har bott här i Kigali nu över 2 månader och jag kan inte påminna mig en dag när det inte har regnat. Och så sker runt om i östra Afrika, Kenya, Uganda, Tanzania. Alla länder talas om översvämningar och jordskred i den här regionen. Detta medan det i södra Afrika råder stor torka med hungersnöd som följd. Och till sist en varning till vi som bor här i Afrika och er som kommer hit att besöka nu till helgerna. Trafiken. Jag brukar alltid säga att jag är mer orolig för trafiken än för kriminaliteten. Den kan man ju på något sätt själv minimera. Genom försiktighet, uppträda på ett hyfsat sätt, undvika okända områden, inte rumla runt och använda sunt förnuft. Men trafiken, även om du tillhör den bästa trafikanterna eller förarna här, så kan du råka illa ut här. Mörker och dåliga vägar som finns. Visste ni till exempel att Afrika har den värsta olycksfallfrekvensen i världen? Med 650 döda per dag. Och samtidigt har man bara 2% av världens fordon. Ja, det var allt för den här gången. Nästa gång kommer jag förhoppningsvis att prata lite om Uganda, situationen där. Och lite om Ebola-situationen i regionen. Ha en trevlig fortsatt 14 dagar. We're all Africa.